Ja, tack att jag får vara här igen. Ni vet, jag har ju sagt många gånger att jag trivs väldigt bra här hos er. Och det känns så idag också, att jag har kommit rätt. När jag hörde här om förföljelserna och som vi har nämnde här, så slog det mig bara för, jag tror det är 14 dagar sedan, så läste jag, det var organisationen Open Doors som berättade om situationen i Iran. Där det är också väldigt svår förföljelse mot de kristna. Men nu så har det hamnat på högsta politiska nivå att man inser där att de kristna har blivit ett sådant problem i Iran. Därför att det är så många som omvänder sig till Kristus och som konverterar. Och det har hamnat alltså på högsta politiska nivå. Hur ska man kunna förhindra det här? Alltså, det är fantastiskt vad Gud gör. Människor som har det så svårt, men som vänder sig till Kristus och trots förföljelserna. Så det är ju, ja, det gläder en när man läser och får reda på sådana här saker. Nu ska det handla faktiskt, det går väldigt bra ihop med den här texten idag som jag har med tanke på vad som vi har delat med varandra här innan. Jag ska ta med till Andra Mosebok. Det tredje kapitlet och några versar framåt där. Där står det så här. En dag när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem bortom öknen i närheten av Horeb, Guds berg. Då visade sig Herrens ängel för honom i en brinnande törnbuske. Och när Mose såg att busken brann utan att brinna upp tänkte han gå närmare för att undersöka detta märkliga att busken inte brann upp. Då Herren såg att han gick närmare för att titta ropade han på honom från törnbusken. Mose, Mose. Ja, här är jag, svarade han. Kom inte närmare, sa Gud. Ta av dig skorna. För du står på helig mark. Jag är din faders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då slog Mose händerna för ansiktet, för han var rädd för att se på Gud. Herren talade till honom igen. Jag har sett mitt folks förtryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar under slavdrivarnas förtryck. Jag vet hur de lider. Nu har jag kommit ner för att befria mitt folk från egyptierna och föra det ut ur Egypten till ett mycket gott land. Ett stort land som flyter av mjölk och honung. Där bor nu kananéer, hettiter, amoréer, perisséer, hivéer och jebuséer. Ja, ropet från Israels folk har stigit upp till mig. Och jag har själv sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå, jag sänder dig till farao för att du ska leda mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Här får alltså Mose Guds kallelse att befria israeliterna ut ur träldomen i Egypten. Fyrtio år tidigare, då hade Mose försökt att i egen kraft befria sitt folk ut ur träldomen, men misslyckats. Det står att när tiden var inne att Gud skulle infria sitt löfte till Abraham, och Gud hade ju då i första Mosebok 15 och 13 så står det att Gud berättade, talade om för Abraham att de skulle få vara trälar och främlingar då i ett land i 400 år. Och nu så börjar den här tiden gå mot sitt slut. Och när tiden nu hade närmat sig, då står det, det är ju Stefanos som säger det i Apostlagärningarna 7 i sitt tal bland annat där till Stora rådet, att det uppstod en önskan i Mose hjärta att gå till sina bröder och se hur de hade det. Det alltså uppstod en önskan. Och när han kommer dit och så ser han då en egyptier, som en tillsyningsman, som misshandlar en utav sina, ja, en israelit, alltså en utav sina bröder till Mose där. Och då så står det att Mose, han såg sig omkring och så hämnades han. Och så slog han ihjäl den här egyptiern. Och så står det vidare att han trodde att folket skulle förstå att Gud genom honom då skulle rädda dem. Och det här var alltså en signal, en uppmuntran ska vi säga, till israeliterna att kasta av sig slavoket och slavbojorna. Men de trodde inte på honom. Och istället så säger de till Moses när han kommer tillbaka dagen efter, så säger han: vem är du egentligen? Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Och så blev Mose tvungen att fly på grund av det hela. Därför att det uppstod en sån konflikt i det hela där. De trodde honom alltså inte. Och på grund av det här så försenades uttåget. Eller fångenskapstiden för Egypten, eller för israeliterna där, förlängdes med 30 år. För Gud hade sagt till Abraham att det var 400 år som de skulle vara främlingar. Men sen ser man ju att de fick vara där i 430 år. Så det blev en förlängning av det hela. Guds handlingsplan för att föra Israels folk ut ur Egypten, det var inte genom mord och uppror, utan det var genom tecken och under. Och framför allt genom påskalammets blod. Det var därigenom som Gud hade tänkt på att på det sättet föra dem ut ur träldomen. Mose, han var ju då 40 år hade han då varit vid faraos hov. Och han hade fått en gedigen utbildning i Egyptens visdom, i den världens absoluta högstående vishet och utbildning. Det hade Mose fått. Men det räckte inte till för att befria sitt folk, eller Israels folk. Och jag skulle vilja säga så här, världens visdom kan aldrig leda Guds folk ut i frihet. Och så är det än idag. En kyrka som följer världens visdom kan aldrig föra ett folk ut i frihet. Och därför så kunde inte Mose följa eller fullfölja det här uppdrag som han trodde att han hade där. Och nu efter 40 år som främling då i Midjans land och som fåraherde där i öknen, så uppenbarar sig Herren för honom i den här brinnande törnbusken. Och när Herren såg att Mose närmade sig den här törnbusken, så står det att han ropade på Mose. Och i en annan översättning så står det så här att Mose, han ändrade riktning när han såg den underbara synen. Mose var alltså var på väg, han var ju, gick ju där för att valla fåren. Men så ser han det här, den här underbara synen utav den här busken. Och då ändrar han riktning och går mot busken åt det hållet. Och när han gör det, det är då Gud ropar till honom att kom inte närmare, därför att platsen där du står, den är helig mark. Så ta av dig skorna på dina fötter. Mose hade alltså nu kommit in i Guds närhet, i Guds heliga närhet. Och när han är där och hör rösten, så svarar han ju då: ja, här är jag, svarar Mose. Och så var det då: kom inte närmare. Och då så säger han, Gud, till honom också att jag är den Gud som har lett mitt folk genom tidens öden och så. Och nu har jag kommit ner för att befria mitt folk från egyptierna. Och jag vill citera de här verserna en gång till som jag läste här. Där hur Gud säger till Mose: jag har sett mitt folks förtryck i Egypten. Och jag har hört hur de ropar under slavdrivarnas förtryck. Jag vet hur de lider. Ja, ropet från Israels folk har stigit upp till mig, och jag har själv sett hur egyptierna förtrycker dem. Och så kommer det: gå, jag sänder dig till farao för att du ska leda mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Här uppenbarar sig alltså Gud för Mose och säger att han har både sett och hört ropet som stiger upp till honom ifrån israeliterna. Och det stryks under också att det här, det ligger, ska vi säga, överst på Guds hjärta. Jag vet inte om Mose har glömt eller har han förträngt israeliternas nöd när han har då vistats i 40 år där ute i öknen efter sitt misslyckande. Men hur den är, så är jag övertygad om att Gud vill alltså på nytt väcka nöden och kärleken till israeliterna i Mose hjärta. Han ville väcka den på nytt. Mose, dina bröder ropar till mig om befrielse. Gud lägger nöden på Mose hjärta. Han kallar Mose för att befria dem. Gå, jag sänder dig. Och Mose, han säger då så här: vem är jag att jag skulle gå till farao och leda israeliterna ut ur Egypten? Vem är jag? All självkänsla som han hade haft för 40 år sedan, den är borta. Den finns inte där längre. Han har insett sin egen begränsning. I egen kraft så är han alltså ingen ledare längre för Guds folk. Och det är dit som Gud vill få oss. Att han vill komma till oss då Så att vi ska, och att vi, han vill föra oss dit så att vi ser att i oss själva så kan vi inte göra någonting. Utan vi är beroende av att han ska vara med oss och att han ska leda oss. Under ökentiden, i öknens skola, där har alltså Gud undervisat Mose hela tiden. Och jag skulle vilja säga så här, utan att han själv märkte det. För det är ju ofta så att jag vet inte om du har haft någon ökentid. Jag har haft det. För gång på, nu har jag inte, jag ska inte säga att jag har haft det 40 år så här. Men det kommer tider när, ja, som ökar, och man kan ibland undra, Gud, var är du egentligen? Och så tror man där nästan att nu har jag stått still i min utveckling under den här ökentiden. Men det förundliga är att under en sån där ökentid som det kan vara, så utbildar Gud en. Trots att man märker det inte själv. Men han formar alltså en karaktär hos oss under de här ökentiderna. Och Mose är inte den enda, utan jag skulle kunna nämna många exempel ifrån skriften här där det är Guds tjänare och profeter som har haft ökentider. Där Gud har alltså format en stark och fast karaktär hos dem. Och så var det här för Mose också. Så jag skulle vilja säga, en ökentid behöver inte vara en förspild tid. Utan en ökentid i ens liv, den kan Gud använda för att göra någonting med dig. Så att du förstår, och att jag förstår, att utan honom kan jag inte göra någonting. Utan att jag behöver honom varje dag och stund. Och i den uppgift som han har kallat oss in i, där behöver vi honom. Jag sa tidigare här att Mose, varken folket eller Mose, var mogna för uttåget för 40 år sedan. Men nu så är Mose, i Guds ögon skulle jag säga det, så är Mose mogen. Och det är därför som han kommer och uppenbarar sig för honom. Men vad säger Mose då? Han säger, vem är jag? Han inser sig själv, hur det är med honom. Och uppdraget och kallelsen, det är för stort. För han ser till sig själv, vem är jag? Men då säger ju Gud till honom, jag är med dig. Jag är med dig. Och det är det som Gud vill säga till dig och mig också. Om vi tycker att uppdraget är för stort, det som han vill leda oss in i, så säger han, jag är med dig. Och Mose, han blir tveksam där. Och det kommer till uttryck särskilt i en mening här där han säger, om jag nu går till israeliten, vad ska jag då svara dem när de frågar efter ditt namn? Om jag nu går, vem ska jag hälsa ifrån? Vem är du som har talat till mig och gett mig det här uppdraget? Och då så svarar Gud honom, säg till Israels barn att han som har sänt dig heter jag är. Tala om för dem att Herren, deras förfäders Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Men, säger Mose igen, om de nu inte tror på mig och lyssnar på vad jag säger. Och då säger Gud till Mose: vad har du i din hand? Ja, en herdestav. Och så säger Gud åt honom att han ska kasta den på marken. Och då så blir den en orm. Och sen så säger Gud åt honom också att han ska sätta sin hand innanför manteln. Och när han tar ut den så är den full av spetälska. Och det här är alltså tecken som Mose ska göra för att hans bröder israeliterna ska förstå att Gud har sänt honom till dem. Och säger Gud ytterligare: och skulle det vara så att de här två första underna nu, att de inte tror på dem, då ska du ta vatten ifrån Nilen och så ska du hälla vattnet på marken och så kommer med blodet eller vattnet att bli till blod. Och det skulle alltså vara tecken som Mose skulle visa för Israels barn, sina bröder, att han var sänd av Gud till dem för att kunna hjälpa dem. Men Mose, han är fortfarande inte med på noten, om jag ska uttrycka mig så. Och då säger han: men herre, jag är ingen talare eller ingen talför man. Jag har svårt att uttrycka mig, säger han. Och eftersom jag nu har mött dig och du har talat till mig, så är det ännu sämre med mig. Nu har jag ännu svårare för att utföra. Nu har jag ju stått ansikte mot ansikte med dig. Och så säger han också där att: kan du inte sända någon annan? Ta vem som helst annan du vill, men inte jag. Och då står det, i min nya översättning så står det att Gud blev arg. Står det. Gud vredgades, tror jag det står i en annan äldre översättning. Men Gud blev arg. Och så han talar honom till rätta och så kommer ju Aron kommer in sen som skulle vara hans talesman där. Och nu ska jag inte gå längre i den delen, utan nu skulle jag vilja säga så här. Att jag skulle vilja jämföra oss lite med Mose här idag. När Herren uppenbarade sig för honom där så, och sa att ropet från slavarna har stigit upp till mig. Och jag har tänkt så här. Finns det ett rop från Kolmården, Norrköping och Sverige som stiger upp inför Herren? Ett rop från människor i stor nöd, ensamhet, förtvivlan och utan hopp. Finns det ett sånt rop från Kolmården, Norrköping och Sverige? Massmedia rapporterar dagligen om detta rop från den svenska folksjälen. Tänk om din eller min granne eller någon annan i vår närhet är den som ropar utan att vi förstår det eller hör det. Tänk om det är din eller min granne. Jag har grannar där hemma. Jag tänker på dem ibland. Ja, jag ber för dem också. Men ibland så tänker jag så här. Ja, men de svär ju så väldigt. För det gör de. Det ekar in till oss ibland. Hur man använder såna ord. Men kan det vara ett rop som stiger upp? Jag vet du vad? Jag tror det. Trots att man gör det. Därför att i sin nöd så vet de, kan de inte uttrycka sig. Du och jag, vi har vår himmelske far till som vi går och som vi uttrycker vår nöd inför. Men de har ingen sådan, för de känner honom inte. Men tänk om det är din granne. Tänk om det är från honom eller henne som det idag stiger upp ett rop inför Gud. Men jag hör det inte, och kanske inte du heller. Men jag tror att Gud här idag vill påminna oss om att Gud hör deras rop. Han har sett dem och han har hört deras rop. Och han vill komma ner till dem. Och han vill att du och jag ska vara den som förmedlar budskapet om vem Jesus Kristus är. Jag tror alltså att Herren här idag alltså vill väcka den här nöden, väcka kärleken, precis som han gjorde till Mose här. Det vill han göra till i mitt hjärta idag. Han vill göra det i ditt hjärta. Därför att han vill att vi ska gå stad, alltså med budskapet, till alla de som trälar i syndens och den här världens mörker utan hopp. Väcka nöden i våra hjärtan. Den nöd som Jesus gav uttryck för när han såg ut över Jerusalem. Kommer ni ihåg vad han gjorde? Han grät. Han grät när han såg ut över staden. O, att du ändå visste vad din frid tillhör. Vad du kan få din frid någonstans. Här har vi svaret, vänner. Vi vet var friden finns någonstans. Du och jag, vi har funnit den hos Jesus Kristus. Han är svaret idag på våra grannars och våra andra kontakter vi har. De som har det svårt idag. Han är svaret. Jag nämnde här om massmedia, hur de rapporterar om hur situationen är i den svenska folksjälen. Här i veckan, bara för några dagar sedan, så hörde jag en journalist ifrån Jönköping som förmedlade i TV. Där han hade mött en 11-åring som hade kommit in i kriminella kretsar. 11 år. Den här lilla 11-åringen säger till journalisten: jag vet inte om jag kommer att leva till jag är 15-16 år. Här för några dagar sedan så mötte jag ifrån skolvärlden i Norrköping. Där det var en som berättade att en 7-åring hade sagt att jag vill inte leva längre. En 7-åring. Och det här förmedlade man vidare sen, så att skolan skulle försöka börja ta i det hela. Och sen går det väl vidare till familj och så här också. Men den här 7-åringen är inte ensam. För ja, det är lite längre, kanske någon månad sen, kanske 2, så var det en 10-åring, också en elev i en skola i Norrköping, som sa att jag vill döda mig själv. Det var det uttryck han hade. Vad är det här uttryck för? Det är en stor nöd. Och självfallet, de här barnens nöd, tror du inte att det stiger upp inför himmelens Gud? Jag är övertygad om att det gör det. Men inte bara barnens nöd, utan också de vuxnas nöd. Det är så många i vårt samhälle idag som bär på den här djupa nöden och vet inte vad de ska ta sig till. Här har vi vår uppgift att gå. Att gå med budskapet om Jesus Kristus. Gå, jag sänder dig, sa Gud till Mose. Och jag upplevde precis samma budskap som vi får idag. Men vem är jag? Vad kan jag göra för någonting? Men det är precis samma sak där igen. Herren säger, jag är med dig. Men om de inte tror och lyssnar på mig då? Vad sa Gud till Mose? Vad har du i din hand? Sa Gud till Mose. Ja, en herdestav. Ja, men det är väl inte så mycket. Nej, det kan vi tycka. Kanske att vi inte har så mycket. Men använd det du har då. Använd det du har. Så kommer Gud att göra någonting utav det hela. Slå med en liten berättelse. Det var Paul Zettersten som berättade den. Han hade hållit ett bibelstudium. När han var då i Los Angeles, eller om det var i Seattle. Det spelar ingen roll. Men där så hade han då talat om vilka uppgifter och vilka gåvor och vad vi har som vi kan använda, så berättade han. Och där så hade han ett par medelålders makar som var med. Och när de sen åkte hem ifrån det här bibelstudiet, så säger kvinnan till sin man: tänk, jag satt och tänkte på, jag har ingenting av det där. Vad ska jag kunna göra för någonting? Och så sitter de där en stund. Och så helt plötsligt så slår det henne. Och så säger hon till sin man: men du, vi har ju det så gott ställt. Tänk, och vi har stort hus och rum. Tänk om vi skulle ta och börja bjuda in några goda vänner som vi har runt omkring oss och berätta för dem om Jesus. Bara helt spontant bjuda in. Och de bestämde sig där i bilen. Ja, det gör vi. Vi tar en familj åt gången och så bjuder. Och vet ni, Paul berättar, bara på några få månader så hade de fått be med, jag tror det var på en 12 personer som hade kommit till tro. Genom att de hade använt det de hade. Jaha. Nu behöver man inte ha massa rikedom och flott på sånt sätt. Men jag skulle vilja säga så här där. Använd det lilla du har. Och Gud kommer att välsigna det. Så att det här blir alltså till tecken och under så att de förstår vem Gud är. Och sen kommer de genom det att söka Jesus Kristus till frälsning. Jag nämnde ju förra gången jag var här om min syrra i Ockelbo som bad för sina grannar. Och att hon fick då vara, eller både dem och hon fick vara med om att Gud gjorde under. Men jag skulle vilja säga så här, och det min syrra sa det också, att det där, Kurt, sa hon till mig, det där är inte det viktiga för mig i första hand, utan det viktiga är när jag ska få beföra dem till Kristus. Det är det viktiga. Och det är så vi ska se det, på tecken och under. Det är inte tecknen och undren i sig själva som frälsar. Men de leder fram till så att människor upptäcker att Gud finns nog ändå. Gud är trots allt en verklighet. Och jag vill vända mig mot honom. Jag vill söka honom. Och så tar de emot frälsning. Och det står ju, och Jesus säger det också i Markus 16, att dessa tecken ska åtfölja de som tror. Och så sa han hur de ska be för sjuka och så vidare. Ni kan det här sammanhanget. Och det är en del utav det hela som vi ska göra. Men jag tror att man kan utöka de här tecknen, och det är genom att vi öppnar våra hjärtan och blir generösa och varma emot de som vi har och bjuder in människor i vår omgivning så att säga, och framförallt in i våra hjärtan, men att vi öppnar upp för dem och inte bara väntar liksom att de ska ta initiativet och uttrycka sin längtan. Utan att vi är öppna och bjuder in så att de känner att de är välkomna. Befrielsen och frälsningen kommer alltså inte människor till del genom tecken och under, jag trycker under det, utan den kommer till dem genom tro på Jesus Kristus som frälsaren. Därigenom sker befrielsen, och därigenom så kan de gå ut ur den här världens träldom. När Jesus, han säger till sina lärjungar i sitt avskedstal, är det väl han säger det i Johannes evangelium, som Fadern sände mig, sänder jag er. Som Fadern sände mig, sände jag er. Fadern sände Jesus i kärlek till den här världen. För att han skulle frälsa och befria oss. Jesus, han sänder oss av kärlek till världen. Och vi, du och jag, vi går av kärlek till Kristus och till våra medmänniskor. ropet har stigit upp inför mig, sa Herre. Gå, jag sänder dig. Jag är med dig. Och så vill jag avsluta med att säga, vad svarar du? Vad svarar jag? Herre, hjälp oss. Hjälp oss, Herre, att av ärligt, uppriktigt hjärta svara som Jesaja gjorde. Herre, här är jag. Sänd mig. Och jag tackar dig, Herre, för att du har inte tänkt att vi ska gå i egen kraft. Utan du har lovat att du ska gå med oss. Och att du uppfyller oss med din helige andes kraft. Och även om vi har svårt att uttrycka oss, att vi inte är några drivna talare, men Herre, du vill ge oss orden. Och framförallt så vill du ge oss ett hjärta. Ett hjärta som älskar våra medmänniskor och vår omgivning. Herre, hjälp oss och hjälp mig att jag hör ropet jag också. Ropet som stiger upp till dig. Hjälp mig, Herre, att inte stänga igen varken mina öron eller mitt hjärta, utan att det får vara öppet. Öppet inför dig, så att du, Herre, kan vägleda mig och visa mig vart jag ska gå och hur jag ska bemöta och handla mot mina medmänniskor. Tack Jesus att du går med. Amen.